Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Det här är Linda.
Och Ola.
Vi är ju gifta.
Och det är inte alls lätt.
Det är där jag kommer in i bilden. Och Linda alltså vår parterapeut. Det är vi som är parpodden.
Och det är här vi försöker rädda vårt äktenskap.
Och vi är ju då sponsrade den här veckan av SPP. På spp.se så får man ju en enkel liksom, översikt online. Och så får man ju service i toppklass såklart. En grej som är bra med dem, det är att det är ganska låga avgifter. Så att det blir mer pengar till pensionen.
Det är väldigt många av er som lyssnar som har pensioner på väldigt många olika ställen. Och ju fler ställen man har, desto fler avgifter har man också. De här avgifterna är ofta väldigt höga. Så det är väldigt bra om man tar tag i det här, samlar sina pensioner på ett ställe där det är låga avgifter. Det här är typ den längsta investeringen man har i sitt liv. Så det kan vara värt.
Du kan även flytta och samla din pension på spp.se/flytt. Vill också passa på att tacka Cigoteket som man kan besöka på cigoteket.se, alltså vapingprodukter på nätet. Hej på er och välkomna ska ni vara till Parpodden!
Hej!
Hej.
Mår ni bra?
Ja.
Kastalt.
Du kan fråga igen.
Ja, ta om det där.
Hej och välkomna ska ni vara till Parpodden! Hej, mår ni bra?
Hej!
Ja, jag mår bra. Hur mår du?
Det går upp och ner kan man säga. Jag hade en riktig mullattack igår.
Ja, du fick för att du hade fått kräksjukan.
Ja, men jag tror bara det var magkatarr. Jag tror att man har stressat och typ ätit fel.
Jag vet inte varför vi fick för oss att, men vi äter ju, alltså, hälsosamt är väl dumt, men alltså säga. Men
minns den här exemdieten som jag pratade om tidigare i podden, där det är så här, inga kolhydrater, eller inga snabba kolhydrater i alla fall. Man får äta quinoa, råris,
ja,
bönpasta. Typ. Det är det. Men så gick vi ju bananas här i fredags.
Vi skulle göra våfflor. Var det min idé? Jag vet inte. Ja. Jag bara fick så här feeling att, oh shit,
ja, men vi har kollat på den här serien The Casual.
Just
på
det.
HBO. Mm.
Därifrån är det, såklart. Mm,
och han gör våfflor varje dag till frukost. Och det är så jäkla gott.
Så amerikanska, så här, som tjocka. Och så kör de det liksom varje dag.
Men så här färskpressad apelsinjuice.
Oh, ja, drömmen.
Det ser så jäkla gott ut.
Men när man väl äter det där, det är ju äckligt. Alltså. Det bara lägger sig som en klump i magen. Och sen så blev det så att det satte tonen för hela helgen, så här matkonsumtion. Vi bara spårar ur totalt.
Nej, men då åt man ju våfflor till frukost också. Då,
såklart.
Från det blev kvar. Ja, men och sen var det liksom McDonald's. Sen var jag på en fest på lördagen. Kompisar som har gift sig. Den tackar Ola nej till, eftersom du har här med din psykiska hälsa. Det är så stabil. Nej, men, och då var det så här, massa, då hade de en bartender hemma som de hade hyrt in. Ja, och då fick man ju välja på två olika drinkar som var sjukt goda, men det är ju mycket socker i det där. Ja, men så att jag tror bara min kropp fick liksom en chock, tror jag.
Plus att du stod ju och ägde hummusskålen. Nej, alltså. Kändes när du kom in i sovrummet.
Nej, men alltså jag åt så mycket på den här festen. Alltså jag stod till buffébordet och bara mata in liksom. Alltså på riktigt åt jag typ en halv liter hummus. På riktigt. Och sen kom det ju en kille vars tjej är gravid. Och då frågade han mig,
är du,
men, är du gravid?
Jag bara, nej. Det var det som jag tänkte när du sa att du mått illa. Är du inte gravid då?
Ja, nej, det är jag verkligen inte. Och du vet, jag var, nej, men det blev inte så awkward. För jag fattar ju varför han frågade. För jag insåg ju själv att jag stod och skifflade in på det sjukaste sättet. Ja, men, och han hade skrattat två gånger när han gick förbi. För att jag åt så mycket. För att sen,
det var lite uppseendeväckande med andra ord.
Alltså, sen,
då har man ändå goffat ganska bra.
Det stod till på inbjudan så här, kom inte hungrig.
Nej,
men det gjorde jag kom så jävla hungrig. Så att jag, shit alltså.
Men hörni, ja, frånsett det då, illamående och så, hur har veckan varit?
Jo men okej, tänker jag.
Ja, alltså, vi hade ett litet gräl innan den här födelsedagsfesten för att du...
Jag vet inte riktigt vad det handlade om. Jag har lagt mig lite platt där, alltså, för jag var ganska... Jag tror att många som jag då har lite psykisk ohälsa ibland kan känna igen sig det här, att ibland vaknar man bara upp fast man har gjort allting rätt, man motionerar, man äter rätt, jobbar inte för mycket, och sen vissa dagar så bara vaknar man upp och känner att fan också, idag är en sån där dag, man bara har, det är någonting som är lite off, det ligger lite så här oro och ångest och skaver liksom, och det är, normalt sett så tycker jag personligen att jag är ganska bra på att dels erkänna det, att våga prata om det, men också att inte låta ta ut det på varken dig eller Bosse eller någonting, att man liksom bara, för det är ju bara min, det är ju bara som det är, man som accepterar det liksom, helt enkelt. Men av den här lördagen, av någon anledning, så hade jag lite svårt att göra det, och det var därför jag började bråka med dig.
Ja, men det blev bra i alla fall. Ni gick ju till kyrkan då, och sen efter det, då känns det som att det bröts lite. Vi nämligen bara gå till kyrkan, vår familj. Mm-hmm. Alltså vår fyraåring, eller Bosse då, han har kommit in i en period, han älskar kyrkan. Det är inte så att han sitter där en timme liksom. Men vi har en kyrka precis utanför.
Och ni är
oss.
Fortfarande med i Svenska kyrkan, båda två.
Ja,
ja, det är vi faktiskt.
Ja, men jag känner typ att det är så här, ganska mycket pengar som ändå går till välgörenhet. Och då kan man ju välja då hur man ska göra. Man kan ju ta ut de pengar och ge själv, men jag tror inte man skulle ge den summan själv.
Det är ingen av oss som är religiösa på det sättet, men precis som du säger, så gör ju kyrkan väldigt mycket bra saker.
Och sen är det någonting när man går in i det här rummet, kyrkrummet, och man fylls ju med någon sorts lugn, och man går ner i någon sorts tempo.
Ja, men, och det är det jag märker på Bosse, jag tror det är därför han gillar det, för att i lördags, då var jag där på förmiddagen först med Bosse, och sen var du där på kvällen, för då var det konsert, då var det något kristet band från Skellefteå som skulle spela, och då ville Bosse gå och kolla på det. Men, nej, men man märker på honom, för på förmiddagen då var vi ensamma där inne, det var liksom ingenting, utan vi bara satt där i en bänk liksom. Då sa jag efter ett tag så här, ska vi gå ut nu och leka i parken? Han bara, nej, inte. Så satt han kvar där och bara tyst liksom.
Ville mysa.
Vad härligt.
Han är jätteduktig.
Ja, men det är intressant.
Himlade du med ögonen där?
Nej, verkligen inte.
Men det är jätteintressant. Jätteintressant.
Jag skriver ner det här,
nej, men vänta, det måste
i min
vara...
bok medan ni pratar, där jag skriver någonting helt annat. Bara...
Hur många gånger har du sagt det som terapeut? Sådär? Intressant.
Nej, men däremot så är det ju så att nej, vi ska inte gå in på det nu.
Jo, men säg, det är jätteintressant.
Nej, men en sån här teknik som man får lära sig, det är ju det här med spegling. Du säger någonting, Ola, och berättar någonting, så kan jag ju egentligen stort sett bara upprepa det sista du säger. Om du säger att, ja, nej, men så att säg någonting bara.
Ja, jag har ju haft problem med min mage på senaste.
Ja, men jag hör att du har haft problem med din mage. Och då känner du liksom...
Hon förstår mig, alltså hon fattar.
Du känner såhär, gud vad hon är lyhörd, vad hon är inkännande, gud vad intressant. Och då vill du berätta mer för mig eftersom jag är så intresserad. Och jag prickar ju att du har haft problem med din mage, så fortsätter du berätta.
Den här metoden kan man ju använda i andra fall också. Ja. Och folk bara såhär, gud vad härlig hon är. Alltså Linda, alltså, så jävla inkännande.
Hon kan
person.
Verkligen lyssna. Jag tror att Linda i veckan blev utskälld av sin chef för att den här samma sak som jag brukar säga, att hon avbryter hela tiden när jag pratar, när vi är liksom bland andra. Och så var hennes chef, fick nog till slut, bara, men nu, Linda, pratar ju jag! Och jag bara,
nej, men han skrek inte, men vi satt några stycken, han bara, men nu pratar ju jag! Nu pratar ju jag!
Jag råkade ut för någonting faktiskt väldigt spännande. Jag hade en, på det här behandlingshemmet som jag jobbar, så var det en ungdom som gjorde ett studiebesök. Och då ställde den här personen väldigt mycket frågor, och så började jag prata. Och när jag kommer igång och pratar, då kan jag prata på en del. Och jag tycker att det jag pratade om var relevant. Det var ju svar på frågorna. Men då säger den här personen, börja avbryta mig. Och då sa jag samma sak. Nej, men vänta, låt mig tala till punkt. Så.
Uh-huh.
Jo, fast problemet är ju att punkten aldrig kommer. Fick jag till svar. Det var ju väldigt bra. Jag bara, okej. Okay.
Vi får ju en hel del mejl på parpodden@gmail.com och där verkligen öppnar folk upp sig, skriver om sina problem,
ja,
tankar, funderingar. Och vi har ju då sagt att vi ska ta tag i några av de här mejlen. Och det är väl inte mer än rätt än att vi gör det nu i det här avsnittet, tycker jag.
Det är jättebra.
Jag har valt ett mejl, ska jag läsa det här?
Mm.
Det kommer från en tjej i sin, inom citationstecken på 38 år som är mitt i en livskris. Min man har sagt att han vill skilja sig, men jag vill inte det. Vi har varit ihop i snart 14 år och gifta i 10. Vi har 3 barn. I vår relation har svartsjukan ständigt varit närvarande och hängt med sedan starten. Men nu har det hänt mycket. Jag har gått in i väggen för flera år sedan och är nu tillbaka i en utmattningsdepression. Mitt problem är att jag har svårt att släppa saker som har hänt. Och jag drar ofta upp gammal skit, som han brukar uttrycka det. Efteråt så får jag ju mer ångest och vet att jag inte direkt har hjälpt vår relation eller honom att verkligen vilja satsa på oss igen. Min fråga är, hur kan jag jobba med att inte dra upp gammalt när jag brusar upp så här? Finns det några knep eller verktyg?
Mm. Dels så blir jag ju nyfiken på när hon skriver att han vill skiljas men inte hon.
Mm.
Har det någonting med att göra att hon just ältar gammal skit och drar upp gamla saker? Är det han är trött på? Det framgår ju inte riktigt, men man kan väl tänka att saker och ting hänger ihop. Det är ju saker i relationen som uppenbarligen är någonting han inte är nöjd med, som gör att han vill släppa relationen och gå vidare.
Ja, och hon verkar inte vara nöjd heller, eftersom hon vill älta saker hela tiden.
Nej, för det är ju nästa steg. Det här med att när man ältar saker, det är ju många gånger ett tecken på att man inte har bearbetat saker och ting klart, utan det är det som gör att man hela tiden upprepar, återkommer. Man har svårt att bearbeta och gå vidare, alltså sätta den här nödvändiga punkten för att sen liksom kunna ta nästa steg.
Här sitter du, en riktig ältare.
Ja. Mm. Jag menar, ältandet i sig kan fylla en funktion under en viss period. Till exempel i en relation, om det till exempel förekommer otrohet och man bestämmer sig tillsammans för att ändå rida ut det här och bearbeta det och gå vidare tillsammans, så kommer den personen som har upplevt sig blivit sviken med lögner och andra saker under en period med största sannolikhet behöva älta saker, alltså ställa de här frågorna om och om igen. Men hur kunde du? Men du sa ju det här, och då ljög du alltså för mig. Ja, så drar man det en gång och sen så kommer det tillbaka, och det är en del av bearbetningsprocessen. Problemet är ju om man fastnar för länge i det här ältandet. Det är då det blir väldigt destruktivt, både för en själv och för relationen. Och för att återgå till det här mejlet, så skulle jag säga till henne att hon är ju väldigt medveten om att hon har det här osunda sättet att förhålla sig till gammal skit då, eller saker som det låter som att hon skulle vilja bli fri från det.
Ja.
Släppa det helt enkelt. Och hur ska man göra? En del är ju att helt enkelt vädja till sitt intellektuella logiska jag och bara bestämma sig. Nej, men alltså, nu får det räcka. Det här är en punkt, jag får bara släppa det. Det som har hänt har hänt. Man kan inte skriva om historien. Det är också någonting att sätta en punkt, att försonas med saker som har hänt som man inte kan ändra på i efterhand och kunna gå vidare. Mm. Så dels är det en sån del, tror jag, som hon, det låter ju som att det är en kraftfull person, även om hon har gått in i en utmattningsdepression nu, så låter det ändå som att hon har koll på läget, hon har koll lite grann på sitt eget beteende. Kan hon så att säga resonera sig till att bestämma sig för att nej, men nu får det faktiskt räcka, jag måste ta ställning här.
Mm, okej, okay, så den ena grejen är att man måste bestämma sig själv.
Ja, om man har den kraften, och jag tycker ändå att det låter som att den här kvinnan har både koll på sitt eget beteende och en stark önskan om att vilja förändra någonting. Hon mår ju inte bra.
Det står ingenting här i mejlet om, men det vore kanske en bra idé också att gå i parterapi här. Det står ju inte att de gör det, så det kan vi väl rekommendera i så fall också.
Absolut.
Om jag läser mellan raden här, så låter det som att hon har gått en del i terapi och kommit fram till en del saker.
Hon har säkert kommit i kontakt med olika personer, professionella personer, i samtal med sin utmattningsdepression och liknande, det får man ju anta. Många gånger, och det gäller egentligen all terapi, men parterapi, varför det många gånger kan bli väldigt svårt, det är ju när den ena parten är den som är drivande, vilket det oftast är. Ja, men nu måste vi faktiskt göra det här, att det nästan blir som ett ultimatum, för att jag står inte ut längre. Jag orkar inte med och ha det så här om inte vi... Du måste gå med på det här, att vi går iväg och pratar med någon, för att nu funkar det inte. Mm. Då blir det ju lite grann att man gör det lite mot sin vilja, eller för att alla förändringsprocesser som kräver någonting, de måste komma inifrån. Som terapeut så kan man bara bistå, men man kan aldrig vilja någonting mer än sina klienter. Vill inte klienten förändras, vill inte klienten vara nyfiken på att förstå och förändra någonting, så spelar det ingen roll hur duktig terapeuten är.
Nej.
Eller hur mycket ens partner vill att man går dit.
För det där har hänt en bekant till mig. De gick ju i parterapi och då, han var ju inte redo för det.
Nej.
Eller så. Och det gick ju inte. Så de separerade. Men sen har han börjat gå i terapi själv. Och helt plötsligt har bara poletten fallit ner. Och han är helt förändrad. Och vill försöka igen. Fast ja, nu är det väl för sent. Men ändå Sara, lite på det du sa precis. Att så är man inte redo för det, så...
Nej, så absolut
roll.
Så tycker jag att du som har skrivit det här mejlet till oss, föreslå gärna parterapi. Förklara att det kan vara en möjlig väg för er att reda ut era problem och kunna ha det roligare tillsammans och må bättre. Absolut.
Men det här med att hon ältar saker då, vad ska man som partner göra om man är tillsammans med en ältare? Är det liksom, ska man helt förbehållslöst bara låta den här personen mala på, eller ska man försöka få den att komma till något avslut, eller hur gör man som andra part med en sån människa?
Absolut.
Finns det några tips?
Jo, men jag tänker så här. Ett tips det är ju att man faktiskt bestämmer, om båda två är väldigt medvetna om att, ja, men som i ert fall, att Linda är en ältare, och då vet ju du lite grann vad du har att förhålla dig till, Ola. Man kan välja att gå i clinch, man kan bli irriterad, man kan stänga av, man kan bli tyst, man kan gå därifrån, man kan själv bli arg. Men ett konstruktivt sätt är ju faktiskt att, vet du vad, nu har vi en ältarkvart om dagen. 15 minuter om dagen så ältar vi. Då får du älta och jag lyssnar.
För gud vad härligt.
Grejen med ältandet är ju också att någon sitter och tar emot. Man kan ju inte stå och mumla för sig själv i spegeln. Skulle det funka, skulle det vara bra att man står framför sin egen spegelbild och ältar på.
Nej, men då blir man ju bara förbannad.
Ja,
så gör jag. Jag pratar ju för mig själv. Då blir jag ju ännu mer arg. Ja, jag hetsar ju upp mig själv.
Poängen är ju att man ändå har någon som är villig att sitta och höra på detta malande, detta ältande, det som kan vara väldigt provokativt. Men om man då ramar in det här genom att benämna det som en ältarkvart, en ältarkvart om dagen. Så när Linda är på väg, upp, du har tid klockan 6 för ältandet, det tar vi då. Alltså det blir också lite humoristiskt. Nu kanske det inte alltid är så här roligt, men det är samma sak som jag har varit med om när jag träffar par som går in i nya relationer och de här nya bonusfamiljerna där det finns så mycket galna ex som härjar runt, och hur de här galna exen kan infektera den nya relationen, för att man hela tiden, ja, men nu gjorde han sig, och du vet, när jag skulle hämta på dagis, då hade han lämnat det här och ditten och datten. Där behöver man också, för att sanera sin relation, bestämma att 15 minuter om dagen ägnar vi åt våra ex och till att kasta skit på dem och prata om dem, för sen kan vi vara konstruktiva.
Gud vad bra.
Jag kan också prata om saker, och jag har behov av att du ska lyssna. Och ofta det jag försöker komma fram till då, det är att förstå en situation. Och det gör jag då genom att jag berättar den för dig. Så brukar jag ofta säga, ja men nu. Och så, när jag har förstått situationen, då är det för mig, då är det över.
Är det
då kan jag lägga det bakom mig. Medan jag upplever att det är inte det du vill. Jag tror att det du vill, Att jag ska hjälpa dig att lösa någon slags problem. Så här klassiskt manligt, kvinnligt. Du har ett problem, jag ska lösa det.
Ja.
Men det känns inte som att det är det du vill. Utan går det att säga, vad är det du vill?
Men då vill man väl bara att någon ska lyssna.
Men vad är poängen med det?
Ja, men att det blir att bättre att få ur sig saker. Ja.
Okay, det är ju någon sån här katarsis-effekt, liksom att bara få vräka ur sig. När man har fått ur sig det där första primitiva reptilhjärnans liksom, onyanserade, osensurerade, bara blä, då kan man också faktiskt vara mer konstruktiv och formulera sig på ett annat sätt. Använda hjärnan på ett mer konstruktivt sätt.
Jag upplever att de här, ni kanske inte alls hajar eller jag är dålig på att förklara, men jag upplever att många gånger när de här ältningsprocesserna kommer igång, nu pratar jag om dig då, eftersom det är vi som oftast pratar, då är det att det handlar om en, om man säger att det handlar om egot. Att någon har på något sätt sårat ens, alltså klivit in innanför någon slags inre gräns eller påverkat den på något sätt, och man har svårt att förhålla sig till att en annan människa liksom har sårat den eller vad det nu kan vara på olika sätt. Och det där, förstår ni vad jag menar?
Absolut. Mm. Många gånger med ältandet är ju för att det är någonting som man känner skaver, som någonstans inte riktigt vill släppa taget. Att man känner att, men alltså, för mig inte det är okej att en person säger på det här sättet. Alltså jag har väldigt svårt, och då kanske man vill fråga den person man ältar med, alltså hur skulle du reagera? Skulle du tycka att det var okej? Nej, det skulle, nej, men precis. För jag kände, och så behöver man dra igen det här med hur förorättad man känner sig eller hur illa behandlad man kände sig eller kränkt man kände sig, vad det nu är.
Vi ger egot alldeles för mycket betydelse när det egentligen är så himla skönt att bara släppa det. Alltså, för det spelar ju egentligen ingen roll om, alltså, om någon person sa någonting till mig som eventuellt sårade mig i den stunden. Det är bara, alltså, det här med det här egot som vi, det ska vi egentligen inte ha. Det är ju väldigt destruktivt att gå runt och försöka upprätthålla någon slags, och jag är så här och du är så här och sen står du så här, då blir det så här. Vad blir det för bra av det?
Ja, men det har man ju jobbat med folk med som bara, varför var jag inte kopierad i det här mejlet? Ja, var det, man bara, men gud, det kom för 30 minuter sedan, lugna ner dig liksom. Du kommer nog få så här, bara...
Då tänker man ju hierarkiskt.
Ja.
När man egentligen ska tänka att alla vi tre som sitter här, men även alla som lyssnar på det här och alla som inte lyssnar på det här, alla vi är en stor kärleksbubbla och ingen ska behöva vilja vara mer eller mindre än någon annan. Att, det där, att ens ha det som grundinställning, att man ska liksom, jag är över dig eller under dig eller över dig, så, det leder ju bara till skit. Om man bara skiter i det, så här, ja, nu blev det så här, du...
Eller försöka tänka bara så här, ja, men den här människan som skickar det här mejlet, alltså det är lika gärna vara jag som skickar den. Man bara, vilka ska ha det här då? Den kanske. Ja, det blir bra. Hej ho. Man skickar iväg någonting. Det är inte så att man tänker så här, men den här personen vill jag inte ska få mejlet. Det är ändå information som jag skulle vilja hålla bara med de här personerna. Nej, men alltså, förstår du, men det här kan man ju applicera på allt möjligt, men det som du säger med egot där.
Vi har liksom, pendeln har slagit så långt tycker jag med att vi ska vara så autonoma, vi ska vara så självständiga, vi ska vara så självförsörjande. Alltså det gäller ju allt från liksom barnuppfostran, karriär, allt. Vi ska klara väldigt mycket själv. Autonomi och eget ansvar. Men det hör man ju också i själva ordet, tänker jag, ansvar. Att svara an, det betyder att man svarar an mot någon. Det vill säga det måste finnas en mottagare, det vill säga vi är i en relation, vi har en dialog. Men vi är inte själva. Ensam är inte stark. Vi är inte starkare än den svagaste länk. Den här kärleksbubblan som du pratar om, Ola, eller att se allting som att det hänger ihop.
Okej, så sammanfattningsvis på det här mejlet så är det dels att man måste sätta en gräns för sig själv, så här, nu är det fan med nog. Nu slutar vi med ältandet. Kan man inte det och man känner så här, nej, men det är fortfarande saker, jag behöver liksom få in mig det här, att då köra 15 minuter per dag, älta kvarten.
Ja, men det kan vara bra.
Fritt fram.
Men generellt sett är det ju bra om man kan liksom helt släppa att bli, vara en ältande person. Det är ingenting som någon
Det går väldigt mycket energi åt fel saker.
Den här veckan är vi sponsrade av Psykoteket och det alltså handlar ju då om vapingprodukter.
Ja, e-cig säger en del också. Det finns på nätet och i fysisk butik. Jag vapar ju, slutade röka för 2,5 år sedan och gick över till det här e-cig då, eller vaping. Och det är många som frågar mig, jag jobbade i Psykotekets butik i 2 timmar förra veckan. Och då var det flera stycken nybörjare som kom in och så här ville att jag skulle dra men grejen från början. Och en gemensam fråga från dem var, det var om det här luktar, alltså om det sätter sig i kläder och i bilen och i möbler och sånt där. Och det måste jag säga, det gör det ju verkligen inte.
Nej.
Inte på något sätt faktiskt, nej. Vilket är ju sjukt skönt om man har levt som rökare i över ett decennium. Alltså allting luktar lite.
Jag fick ju panik efter ett tag när Ola rökte, även om han gick ut på balkongen och rökte. Eller, för att så här, det spelar ingen roll, för när man öppnar dörren, när man stänger dörren,
alltså, det, kommer så här,
det kommer in ändå och det sitter
men
i
den
jackan.
Doften sätter sig.
Ja, och det var inte heller så att röken eller att doften blev rök. Det blev bara att det luktade som att en gammal människa bodde hemma hos oss. Du vet, så som det kan lukta hos gamla
väldigt,
människor.
Du är ju väldigt luktkänslig också.
Och du vet, jag höll på, och det tog ju jättelång tid innan jag fattade varför den här lukten kommer, tills jag kopplade till att så här, nej men det är ju röken. Mm-hmm. För nu är det inte alls så hemma. Inte alls.
Det här är ju inte den enda fördelen med att vejpa. Det finns ju massa hälsofördelar också. Och också det här tycker jag att det är bekvämt. Och man kan göra det inomhus. Man kan, alltså, speciellt nu på vintern slipper man gå ut. Eller vad det kan vara. Det är så mycket, mycket smidigare helt enkelt. Mm. Smidigare och friskare blir man. Så tack så mycket till Sigoteket.
Som man kan besöka på sigoteket.se. Då är det alltså dags för mail nummer 2. Och här handlar det lite om ekonomi.
Hej parpodden, jag och min kille har varit tillsammans i 2 år och bor nu tillsammans sedan ett tag tillbaka. Redan från början var vi nästan bara i min lägenhet, så det blev naturligt att det var där vi skulle bo. Och nu hyr han ut sin lägenhet till en bekant för 14 000 kronor i månaden. Vi är nu väldigt oense om hur vi ska göra med de här pengarna. Normalt sett är vi generösa mot varandra med allt och även pengar, så därför är det väldigt märkligt att vi tycker så genuint olika i den här frågan. Han vill ersätta mig med 4 000 kronor, alltså halva kostnaden för min lägenhet i månaden, och ta resten av pengarna själv. Jag vill att vi ska dela på pengarna som han får in från sin hyra då.
Mm.
Vad ska vi göra? Gud, vi pratar aldrig om sånt här med pengar. Vi har ju varit väldigt så här, whatever.
Vi kör. Men vi är ju bestämt för att vi inte ska bråka om pengar.
Har vi det?
Ja, du har ju varit väldigt tydlig om det.
Alltså? Har jag det?
Ja, men gud, det var så, redan när vi bara hade varit tillsammans några veckor, kändes som att du bara så här, en grej, mina föräldrar har bråkat väldigt mycket om pengar. Och det har ju, alltså, i min familj och också, speciellt på min mammas sida som hon har varit ensamstående, alltså så här, det har varit väldigt mycket prat om pengar. Mm. Har man köpt någonting dyrt, då ska man ha ångest och dåligt samvete för det. Det är liksom mormor, mamma, jag ser det nu på min kusin som bor hemma hos min mamma. Så här. Hon önskar sig en... Det här var några år sedan. En Helly Hansen-jacka, en sån här vindjacka. Ja, för det första kommer jag hem då med 2 storlekar för stor. För det är bra, men får en kanalstickad tröja under. Den där ska du ha hela livet än. Hela livet ska du ha den här jackan.
Åh, herregud.
Ja, men du vet, så då att faktiskt min mamma så här bara, ja, men hon kanske inte behöver ha den hela livet. Det är lite så här speciellt att någon som går i 7:an ska köpa en jacka och den ska hon ha hela livet. Liksom. Ja, men så de bytte i alla fall till en mindre så liksom passa. Men det var ändå ett jäkla tjat om den här jackan. Och jag bara kände så här, men det är ju därför jag har det här. Så fort jag unnar mig något så är det alltid kopplat till lite ångest, eller att jag ofta kommer med en förklaring så här, men du vet, jag skärde in på det här, vet du, ska ju färga håret själv nu, så jag tjänar ju 1000 spänn där eftersom jag köpt toningen själv.
Men du är ju, du är väldigt ekonomisk, det är du absolut, du slösar inte pengar, men däremot så...
Ja, men det har ju blivit bättre.
Jag försöker ju hjälpa dig, att jag fick ju släpa med dig för några år sedan när det var så här, det var en väska som du ville ha på Marc Jacobs, som var, du har ju absolut, det är typ den enda märkesväskan du har köpt också. Men jag fick ju verkligen dra dig,
ja,
dra dig ner till butiken och bara, du har ju råd, köp den där väskan nu. Så, nu går vi och ställde den på bänken, nu ska vi köpa den där. Så, och sen köpte du den, och sen har du ju fan haft den, du har ju haft den tills den gick sönder.
Ja.
Men däremot, jag märker ofta, jag får ofta, vi lever ju extremt privilegierat. Vi har ju inte behövt ha ont i magen över pengar på jättelänge.
Nej. Alltså, vi hade ju det lite i början, då vet jag att det var så här, man ska gå till tandläkaren, bara, nej det går inte.
Ja, nej, det absolut, men sen efter det har det liksom styrt upp sig och så har vi väl rätta mun efter matsäcken också. Mm. Men jag märker ändå att du har det i dig, oro för pengar. Alltså även nu, alltså jag hörde dig i telefon häromdagen prata med, om det var Emma eller någon kompis, eller så här, ja, nej men gud, det blir bra, för vi har inte mycket pengar just nu. Och jag så här, kollar på vårt bankkonto och bara, när har vi någonsin haft mer pengar än vi har nu? Alltså, jag vet att det där,
ja,
är bara...
men du räknar, för du har ju inte räknat att det ska dras på hotellet heller på Sri Lanka.
Ja, men jag vet väl om att vi inte har betalt.
Ja, nu bråkar jag pengar ändå. Ja, men skitsamma.
Ja, jag bara säger att du har en inbyggd oro för det här som du inte behöver ha.
Nej.
Och jag hjälper dig med det, men det vore ju ännu härligare om du inte var orolig för det.
Det vi kan säga är ju att väldigt många par har ju ändå konflikter kring pengar. Och uppenbarligen det här mejlet, så är det ju bekymmersamt för dem hur de ska göra. Hon känner ju sig väldigt obekväm i detta. Eller de är väl obekväma i detta.
Men det är också en obekväm situation, eftersom bostadssituationen och allt det där, det är så himla speciellt i Sverige, men särskilt i Stockholms innerstad som de här två bor. Alltså det är ju så otroligt mycket pengar, och det handlar också om investeringar för framtiden. För den som inte sitter på en bostadsrätt är ju inte heller med i det här racet då, där allting ökar hela tiden, och då släpas det ju efter. Så därför så är det här att en inte ens ska stå på en bostadsrätt är ju ingen bra idé.
Nej, men så vet man ju inte om han äger den här lägenheten som han hyr ut eller inte. Äger han den?
Men det verkar han göra.
Tror du?
Ja, om man tänker på vad han tar betalt. Ja, det tror jag.
Är det inte rimligt att tänka så här, att vad har han för utgifter tillsammans för hans lägenhet och för hennes lägenhet, och vad får de in? De får in 14 000. Det som inte täcker, eller om det blir pengar över, det delar man på. Hälften, hälften.
Det är ganska roligt. En kollega till mig, hennes kille, de hade satt in 2000 kronor per man på ett konto som de skulle ha till mat. Okay. Och han tjänar väldigt mycket mer än henne. Och då säger hon så här, gud, det är så himla sjukt, för att vi har 4000 kronor. Det räcker så jäkla långt. Vi går ut och käkar. Vi liksom, alltså, men det gäller liksom att verkligen strukturera upp den här veckohandlingen och allting. Det är bara det att han kommer fram att han har ju satt in mer pengar på kontot varje månad. Ganska mycket mer. Liksom. Så hon har varit helt desorienterad i det här.
Lurad. Ja, det är väl ändå rimligt i för sig.
Vi ska in med det sista mejlet. Och Ola, det är bäst att du sammanfattar det också. Du har gjort väldigt bra hittills.
Det står så här: jag har ett problem. Min kille och jag ligger väldigt sällan. Om det är en gång i veckan så är det bra. Dessutom när vi väl ligger så är det kort förspel. Jag upplever att jag ger mycket till honom, men inte tvärtom. Och sen så är det slut. Jag har problem med att komma, och därför känner jag att jag behöver ligga ofta. Och att han lägger ner tid och kärlek i att försöka göra det bra för mig. Men det gör han inte. Han säger att han inte har behov av att ligga så mycket. Och det får jag väl köpa då. Men jag behöver ändå små stunder med närhet. Men det funkar liksom inte.
Ja, men och sen skriver hon ju också att hon har ju testat de här tipsen som Linn delade med sig av i det här avsnittet som heter Han får inte upp den. Med det här att man ska ge komplimanger till den andra utan att begära något i gengäld, utan villkorslöst boosta den andra. Och det skriver hon ju också i mejlet om, att hon har gjort väldigt mycket men att hon liksom har nästan bränt ut sig därifrån, har blivit nekad så mycket. Och det här har ju lett till att hon har blivit deprimerad också.
I mina öron så låter det som att de skulle verkligen behöva prata med varandra. Det är någonting som lirar snett i relationen. Där de har kommit in i ett mönster av att hon är the giver och han är the receiver. Och han verkar väldigt nöjd med det och hon känner sig mindre nöjd. För att ändra den balansen så behöver man någonstans ta ett snack för att kunna nollställa och se, finns viljan och intresset hos framförallt honom då att göra någon typ av förändring. Är han intresserad av att också ge och inte bara ta emot? För nu låter det som att han är nöjd med en gång i veckan, för han får ut jättemycket av det och då har han inga större behov av att ha mer sex. Men alltså hon ger allt då den där gången i veckan, men sen så får hon inte ut så mycket av det. Så att mitt råd är att du försöker prata med din kille om det här och lägga fram det på ett så icke-anklagande sätt som möjligt, utan mer problematisera utifrån hur har vi det, hur vill vi ha det, det här, man vill ju, var och en måste ta ansvar för sin egen njutning, och det gör du genom att ta upp det här problemet med honom.
För de var ju väldigt unga båda två, inga barn och båda pluggar, så hon säger också att det finns väldigt mycket tid. Precis. Och då kanske det blir ännu viktigare att ta det här snacket då, helt enkelt.
Ja.
Jag tror att det, hans, alltså det han upplever, varför han inte liksom svarar så bra på när hon försöker tala om för honom hur han ska göra och lalala, så tror jag att det beror väldigt mycket på osäkerhet hos honom. För jag menar, vem vill inte tillfredsställa en annan människa? Det vill ju de allra flesta. Så ge mig det här så kommer jag bli jätteglad. Ja, men då ger jag ju dig det. Det är väl ändå ganska mänskligt. Jag tror att det finns någonstans där bakom, finns det mycket osäkerhet, vilket är helt naturligt. Det är ju ett speciellt, en speciell intim situation liksom.
Och hon skriver ju också att hon faktiskt till och med har gått till Pistill, den här butiken, och köpt saker och verkligen gått in i det. Jag tycker verkligen hon ändå har tagit ansvar.
Men är det inte också lite grann så att hon, jag vet inte om det finns någon sån här föreställning hos henne att han ja, magiskt ska kunna förstå vad hon behöver och hur hon vill bli smekt och hur hon vill ha sitt förspel. Det handlar ju väldigt mycket om att man själv måste visa, berätta, våga sätta in den andra personen i hur man vill ha det. Gud, det hade man är ju inte tankeläsare.
Det hade jag aldrig vågat när jag
var ung. Och det är ju det svåraste.
Jag känner också, alltså det här vill jag säga, att man känner att de här människorna i mejlet är väldigt unga. Och jag menar, ett killar är ju typ utvecklingsstörda tills de är 25. Alltså på riktigt är man ju inte med i matchen. Tjejer lite tidigare blir ju liksom lite mer vuxna. Och man har ju ingen aning om vad man vill eller hur man ska göra det här med sex.
Alltså, och vad saker och ting sitter.
Nej, men det tar ju år. Alltså, så att lita på att det kommer ju bli bättre också. När man, ju mer alltså, övning ger färdighet lite grann. Och sen så, om man lär känna sig själv så blir man ju bättre på att, precis som du sa egentligen, alltså, om hon lär känna sig själv, det här funkar för mig, då kommer hon bli jättemycket bättre på att förklara det för honom också.
Sen är det också någonting väldigt viktigt i och med att de här är väldigt unga. Det finns ju någon sån här magisk föreställning om att bara man har ett penetrerande samlag så får man massa multipla orgasmer. Så är det aldrig icke för hänt. Flertalet kvinnor. Utan det krävs, för de allra flesta kvinnor och tjejer, så krävs det en stimulering av klitoris. Och det kan man göra med hjälp av en vibrator eller handen eller oralsex eller gnida sig eller gnugga sig. Det finns massor med olika sätt.
Men det här, olika sätt.
Men det här att bara ha in och ut, det är det faktiskt inte alls speciellt många tjejer som får orgasm på det sättet. Och jag tänker att det är många unga tjejer som kanske har den föreställningen att ja, men nu ligger vi med varandra men det händer ingenting.
Börja gnugga. Hitta klittan.
Gnugga och gnida och vända och vrida.
Tack för alla mejl. Hoppas det blev något vettigt svar här i alla fall.
Vi vill passa på att tacka också alla ni som har nominerat oss till det här podcastpriset.
Ja!
Och första choket här nu, det var ju att man skulle rösta på oss och att man skulle bli nominerade. Och det har vi blivit då i kategorin hälsa. Så det tackar
roligt.
Vi. Och det är verkligen bara er förtjänst, ni som faktiskt har gått in och röstat på oss. Och vi
Helt otroligt.
Ja, vi är så jäkla glada att vi ska få gå på gala. Vi vet inte ens om det blir någon gala, men jag tror det. Ja.
Och det hänger ju på er som lyssnar nu.
Ja, men precis. Det blir det. För nu kommer man ju in i det här andra, alltså så jävla klassisk grej, det här jävla röstandet. Alltså, att vi ska behöva tjata nu på alla igen. Men ja, nu, för nu har det här nollställts. Nu fortsätter röstningen och då för att vi ska vinna då i kategorin så behöver vi er röst och länken finns på alla våra olika Instagram-konton. Lustig Linda, Ola Lustig, Linn_Hed och så Parpoddens Instagram, så finns länken i biografin där.
Det tar typ en halv minut att rösta. Åh, det vore så roligt om ni vill göra det.
Ja, gör det snälla ni.
Och tack för att ni lyssnar.
Tack så mycket för att ni lyssnar. Vill också bara slänga in en liten shoutout till Lyckopodden där jag är gäst. Där vi pratar om relationer och lycka. Och lite allt möjligt, helt enkelt. Bianca och Leones Lyckopodd. Vi vill också tacka till våra fantastiska sponsorer såklart. Tack till SPP. Man kan besöka deras hemsida på spp.se. Du kan även flytta och samla din pension på spp.se/flytt. Tack också till Psykoteket. Psykoteket.se kan man besöka dem på. Det är alltså vapingprodukter på nätet. Tack så mycket. Hej då.
Hej då.
Bam. Bra. Då
52 minuter. Vi ska hålla det till 30.
Vi måste köra direkt.
Ja, springa till
Jonas. Okay. Då kan du säga till Jonas
att han kommer in och stänger av och sätter på igen.
Jonas.
Fan, jag hade ju en sån jävla bra grej på det här med pengarna. Kom jag på nu. Jag kör den nu, bara Jonas om du vill.